Tak, Jesus. Amen. Halleluja. Det känns så härligt att vara här tillsammans med er. Det finns, som jag har sagt flera gånger, det finns en uppenbarelse, en Guds, det är på något sätt som himlen ska vara öppen på ett speciellt sätt här ibland er. Och det är ju någonting Gud faktiskt vill att ska få ske. Så, halleluja. Ska vi be tillsammans? Jag ska dela någonting som stämmer så överens med det som Bernt delar här. Att vi ska få vara vittnen i vår stad. Vi ska kunna dela evangeliet med människor som finns runt omkring oss. Och det behöver Gud sin församling. Han behöver era och våra relationer till varandra och till våra människor som bor här omkring. Och då måste han också få ge det vi behöver. Och det vill han, inte sant? Så Fader, vi tackar dig för att du är den levande, halleluja. Du som gav ditt liv, Jesus, av kärlek till alla människor, Herre. Till kärlek till dem som har fallit djupt ner i synd och mörker, i förtvivlan. Jesus, du gav ditt liv för att resa upp den. Och du har också mött oss här. Tack för den kärlek som drev dig till korset. Tack Jesus att den kärleken ska få driva oss. Ska få föra oss, Herre. Närmare dig, närmare varandra. Också närmare till den stad du har satt oss. Herre, öppna våra hjärtan så att ditt ord, den helige andes kraft, ska få mäktigt verka mitt ibland oss, Herre. Vi prisar dig för det. I Jesu namn. I Jesu namn. Halleluja. När jag stannar inför det här budskapet så är det det här som Gud, Jesus, har på något sätt fört fram. För han säger att jag ska bygga min församling. Och församlingen är inte RF-föreningen. Det är inte ett samfund i första hand. Eller någonting som vi gör till pappers. Utan det är du och jag. Vi är hans församling. Och han säger att jag ska bygga min församling. Och Petrus säger så här att låt er foga samman. Till ett levande tempel av levande stenar. Så det är någonting som vi samverkar till och som vi behöver tillåta honom. Och jag tror att man behöver lyssna till vad Jesus säger, inte sant? För han säger, jag vill bygga. Han säger inte att, gör som ni vill. Utan han säger, jag vill bygga. Och då är det många saker som egentligen klarnar ganska grundläggande. Och hur vi än läser Bibeln så finns det ingen biskop över andra biskopar. Varje församlingsföreståndare är biskop, episkopos som grundtexten är. Så att bygga någon form av hierarki som är över massor av församlingar, du hittar inte det i Guds ord. Och ändå är det någonting som man ständigt har strävat till. Någonting som också Israel gjorde. För när Gud kallade Israel och formade dem till ett folk, så var Guds önskan var att överste prästen med förkunnelsen skulle leda folket. Men efter en tid så säger israeliterna så här, eller judarna, vi vill vara som alla andra folk. Vi vill ha en kung. Och samma strävan finns också i kyrkligheten idag. Vi vill ha en kung. Men vad sa Jesus när de då, och Jesus gick ju med på det. Herren gick med på att de fick en kung, men han säger någonting väldigt viktigt i det sammanhanget. Han säger, men det betyder också att ni har övergett mig. Och så berättar han vad det kommer att innebära. Men Guds nåd är ändå helt otroligt, för Davids kungarike är en förebild på Jesu kungarike mitt i alltihopa. Så Det är inte egentligen riktigt det jag ska tala till, men att därför att det finns en sån otrolig strävan för de här frågorna i vår tid, så är det viktigt att vi också lite ser på det. Men på något sätt talar Gud riktigt så här till mitt hjärta: jag ska bygga min församling. Så Gud vill vara starkt involverad i hur vi lever och hur vi bygger och hur vi reser upp hans församling. Så låt oss vara hans efterföljare. Ja, så ja. Så vi ska läsa en text som beskriver egentligen Bibelns budskap i ett nötskal. Det här är det som jag lite var in på fredag. För att det är viktigt att vi ser hur det börjar och hur det slutar. Inte sant? Så då säger skriften så här från Apostlagärningarna 17: Gud är den som har skapat allt som är i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. Inte heller låter han sig betjänas av människohänder, som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk för att de ska bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat gränser vilka de ska bo, inom vilka de ska bo, för att de ska söka Herren och möjligen skulle finna honom och träva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss. Så här ger han en ganska stark beskrivning om hur Gud började och hur han fortsätter och hur det kommer att sluta, säger han så här: Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att det alla och överallt ska omvända sig, ty han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom den man som han har fast bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. Så här har du det nötskal. Gud är skaparen. Gud är den som också säger hur vi ska bygga här, inte sant? Han har gett oss en tid, och den här tiden som står här, fastställda tider, det är moed i hebreiskan, och det betyder en tid när jag kommer att avgöra vad jag tänker. Tänker jag lyda Gud eller tänker jag inte lyda Gud? Och han har också fastställt gränserna för länderna. Allt det här har Gud gjort, fast vi tycker att det är vi som har gjort det. Och så säger han det som vi sällan tar med, och som jag på fredagen sa: det här är någonting som Gud fokuserar här efter, att det kommer en dom. Jag minns för länge sedan, jag kan inte ens komma ihåg hur länge sedan det är, men när jag läste Bibeln i början, så vet vi alla den här enkla berättelsen och händelsen när syndafallet redde in i världen. Och det är viktigt att vi tänker på syndafallet. Det var en konkret datum. Det var inte bara en berättelse, en liknelse. Låt oss säga det var fredagen klockan 13. Så skedde ett tragisk händelse som förde hela mänskligheten ut ur Guds gemenskap. Så människan måste ut ur lustgården. Varför? Jag satt länge och funderade. Varför kunde inte Gud upprätta dem i lustgården? Jag brukar ibland sitta ner och tänka: varför gör Gud så där? Och ibland får man tänka länge och ibland får man svar efter några år. Men det står egentligen precis varför. För att hon inte ska sträcka ut sin hand och äta av livets träd och leva för evigt. Därför måste människan ut ur paradiset för att möta konsekvenserna av sin gärning och också då vända om. För det finns någonting som vakar över den vägen. Så jag kan inte komma till Gud om inte jag går, som Bernt var inne på, om inte Jesu Kristi blod renar mig. Så har jag inget tillträde till livets träd. Men vi, när vi firar nattvard, så tar vi ju del av livets träd. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han har evigt liv. Och evigt liv är inte bara långt, utan det är Guds kvalitet. Alltså Guds liv kommer in i mig som förvandlar mitt hjärta. Så det här är den liksom enkla bilden som Bibeln ger. Därför säger han att, här som vi läste, han har haft fördrag med okunnighetens tider bland hedningar. Men nu vill han att alla ska omvända sig och komma tillbaka till Gud. Men det finns ingen annan dörr än Jesus. Och varför är det viktigt? Därför att domen är bestämd. Den kommer antingen vi tror på det eller inte. Och den dagen så rensas synden och ogudaktigheten bort från den här världen. För den här världen skapades för det som är Guds folk. De som väljer att följa honom. De som vill tro att han är skaparen. Han är Herren. Han har rätt att göra vad han vill. Så därför måste vi ta med den här domen på det sättet. För att det är ungefär som om jag kör bil och så är det rött ljus. Ja, det spelar väl ingen roll. Jag trampar på gasen istället. Det är livsfarligt att göra det. Och på samma sätt är det med vad Gud säger. Det är livsfarligt att göra det motsatsen till det vad han säger. Intressant. Så det är inte liksom hårt och kränkande, utan det är jätteviktigt att vi förstår varför vi behöver lyda Guds ord. Och varför, och som det står här, att han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet. Genom den man som han har bestämt i det. Och vi vet utifrån skriften, det finns ingen annan som är värdig i det här än Jesus. Därför är Jesus så enormt viktig för oss. För han är värdig helt enkelt att vara domaren. Och tidigare så när man fotade, jag började fota ganska aktivt redan 1975. Den tiden hade man filmen på en sån här filmrulle, inte sant? Och jag tänkte sen då på vad Gud menar när han utplånar våra synder. Så fick jag liksom den här bilden av att om jag tar en massa bilder och så tar jag den här filmen så drar jag ut den. Det finns ingenting att framkalla efter det. Och på samma sätt kan Jesus dra ut vårt liv i ljuset och Jesu blod försonar oss. Det finns ingen anklagelse. Jag är friköpt. Halleluja. Därför säger skriften, om vi lever i ljuset, vad står det sen? Då har vi gemenskap med honom. Vi har gemenskap med Gud och vi har gemenskap med varann. Och när gemenskapen glappar, då är det någonstans i skrubben som inte ska finnas där. Det är ganska enkelt, inte sant? Men om jag dröjer, säger Paulus, egentligen han citerar Jesus, och han säger så här: om jag dröjer ska du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens spelare och grundval. Varför är det här viktigt? Det är för att människor här i Mariehamn överallt, de kan inte se Gud. Man har väldigt svårt att liksom tro på Gud om inte man får på något sätt komma i kontakt med sådana som säger att känna Gud. Jag minns så bra, som jag berättade så hundratals gånger, när min brorsa kom hem och sa att jag är frälst. Jag menar, från den stunden visste jag att Jesus finns. Inte bara i himlen, utan han finns här. Men jag måste möta en människa som säger att jag är frälst. Och därför så är Gud jättemån om att församlingen har det här vittnesbördet. Så att det är hur jag lever, hur jag är verksam i min arbetsplats och i samhället, så måste finnas en skillnad. Intressant. Det måste finnas en skillnad. Annars så kommer ingen att förstå att Gud är verklig. Så församlingen är den levande Gudens församling. Det är inte vår RF-förening. Det är hans församling. Men det är sanningens spelare. Alltså en pelare bär upp någonting. Och Guds fasta grundvalar består. Och de har ett sigill, alltså ett stämpel. Herren känner det sina. Och var och en som nämner Herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten. För att det här ska fungera. Så för att enkelt bara förklara det. Kristus är grunden. När man bygger ett hus så lägger man en grund för att någonting ska byggas upp på den grunden. Och jag vet inte exakt i dagens läge världens högsta hus, men de är otroligt höga. Nästan en kilometer höga är de högsta byggnaderna. Vilken grund det måste vara att det håller. Vi hade en bekant i Borgotrakten för många år sedan. De byggde ett hus som var gammal havsbotten, och det var liksom det huset byggdes på stranden, och huset var färdigt, och när de kom, men lite karikerade, när de öppnade dörren så sjönk ena sidan av huset 20 centimeter. Och det var väldigt kostnad att liksom lyfta den där grunden. Så de beslöt att de inte gör det. Men det var helt konstigt när man kom in i det huset, när huset är så här och ögonen ser att det är så rart. Alltså man blev helt så här. En helt otrolig känsla. Dörrarna får liksom upp av sig själva. Men det var en grund som gav efter. Men vi har en grund som håller. Och på den grunden kan vi faktiskt bygga. Och på den grunden så vill Herren alltså bygga sanningen. Sanningens spelare. Och vilken sanningen kan vila här i den här världen. Och den pelaren är alltså församlingen. Och nu handlar det ju inte om murbruk och tegelstenar. Det handlar om dig. Vill du vara en som har sanningen i dig, så du är en pelare i vårt samhälle. Med alla världens fiffel som är på gång på det ena eller andra sättet. Att plötsligt finna en människa och säga, jag går inte med på det där. Och som jag nämnt flera gånger, när jag blev frälst och jobbade på en firma, en bilverkstad, och det hamnade nu på orättfärdiga vägar, så hamnade det lite verktyg i min verktygsbak hem. Och när jag blev frälst så bara förstod jag, det här kan jag inte liksom bara tillåta. Så jag tog de här verktygen. Och så får jag tillbaka till den där firman, och så man ska alltid liksom skriva ut verktyg från en lucka. Så jag får tillbaka och så sa jag att det här har jag tagit orätt, på ett orättfärdigt sätt. Och nu vill jag lämna det tillbaka för jag har blivit frälst. Ni ska ha sitt gubben där på andra sidan. Han har aldrig varit med om något sånt. Han sa, ta dem där. Jag sa, nej, det är inte mitt. Då blev jag plötsligt en sanning. Sanningen och ljuset, sanningens ljus och mörkret möttes. Och den här mannen var liksom, för den här firman var en rysk firma. Det var Konela som tog in ryska bilar. Det var otrolig kontroll, men det var så mycket fiffel så jag inte har varit med om något liknande. Så, varför säger jag det här? Därför att du är liksom personifierat den sanning som Gud vill visa här. Och ibland kostar det någonting. Men det är viktigt att det finns, för annars blir inte Jesus synlig. Så för hur förhåller vi oss till Jesus, till den sanning han lägger in i oss? David, när han hade gjort sin bedrövliga övertramp och tog livet i princip av en annan mans, en annan kvinnas man, och gjorde äktenskapsbrott med hans hustru, Då ropar han i sin nöd: du har besahag till sanning i hjärtegrunden. Och det är det som det egentligen handlar om. Om inte den här sanningen liksom finns etablerad djupt in i mitt väsende, så kommer jag att göra orättfärdiga saker. Intressant. Det blir automatiskt. Jag ska inte nämna namn, men att en som jobbar liksom med byggnadssaker, alltså när han får in i en järnaffär, jag kände honom jättebra, och han satte massa grejer i fickan och han sa aldrig det i kassan. Och jag sa: men hallå, alltså jag blev helt chockad, hur kan man bete sig så där? Så att någonstans måste synas en skillnad för dem som är rättfärdiga och lever som medlemmar i Guds familj. I Guds hus kan man inte fiffla. Hur gick det för han som fifflade med lärjungarna? Judas, hur gick det med honom? Han fifflade med pengar. Vi kanske kan tänka att det var en liten grej, men det handlar om hjärtat. Det handlar om hjärtat. Och därför säger Jesus: jag kan rena det ända in i samvetet, så att samvetet blir rent, så att jag inte går med på sånt. Så som vi lever och uppför oss i vår stad, den uppfattning ger vi människorna om hur den Jesus Kristus är. För att göra, jag kan gå in längre på det, men i Johannes första brev så ges en beskrivning som jag kort förklarar det så här. När jag vittnar åt någon, om någon människa tror mitt vittnesbörd, så kommer Gud att ge sitt vittnesbörd till den människan. Så de behöver höra någon som vittnar om det, och när den människan tror på det, så kommer Gud att ge sitt vittnesbörd, och det gör att hon blir frälst. Därför är vårt vittnesbörd jätteviktigt. Att det inte är ett vittnesbörd som är luddigt, och man vet varken ut eller in vad som är sant. Utan det måste vara klart och rent. Och det vill Herren hjälpa oss med, helt enkelt. Så Jesus, han råder och han regerar över sin församling. Han har rätt i det, för han har köpt den. Han har köpt den, det är hans egendom. Och jag vet inte om du tycker om det, men att han har köpt mig. Om någon försöker manipulera mig, så får de problem med Jesus. För han har betalat ett högt pris. Och därför, samtidigt har jag liksom ett val. Men om jag har en stark identitet i Gud, i min Herre, så kan ingen rubba mig från det som är sant. Och därför behöver jag få en trygghet i att vem är jag? Jag är Guds barn, hans son, och han har köpt mig. Så blir vi inte människors trälar, står det. Ingen ska få manipulera en. Sen är det en annan sak om man behöver lite tillrättavisning någon. Men att manipulera är ju att man vill ha en in på sina vägar. Men Kristus är betrodd som son att råda över Guds hus, står det. Och hans hus är vi när vi håller oss fast vid vår frimodighet och vårt hopp, som vi berömmer oss av. Alltså Jesus är betrodd. Han är testad, han är prövad. Det står om den här grundstenen, så står det: den är väl beprövad. I avgrunden och i himlen. Man konstaterar, den är fullkomlig. Så därför vill vi ge våra liv åt honom. Han är beprövad. Den höll troget fast ända in i döden. Och för att det ska sedan växa vidare, så gav han gåvor till församlingen som vill föra in människor på den grunden, och att de blir rotade och starka i Gud. Men det här är inga kungar. Det här är tjänare som är till för att hjälpa andra att komma in på den sanna vägen. Apostlarnas lära, gemenskapen, brödsbrytelsen och bönen. Allt det här gör att jag får liksom en stadig grund att stå på. Och som det står: och fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. När då? När det här var sant. Att man tog emot den undervisning som gavs. Så blev det inte bara att församlingen fröjde sig. På stan blev det under och tecken. Den kristna gemenskapen, koinonia, innebär, det här ordet betyder nämligen inte bara att jag har gemenskap som vi ofta tänker, utan det här ordet betyder egentligen att jag har gemenskap med någon i vad han gör. Att om det där att jag gör blir bort, så tappar jag en stor del av gemenskapen. Ofta så här i församlingsliv så brukar man säga att vad härligt det var på en talkodag. Därför att vi liksom jobbar tillsammans, det kändes jättehärligt. Så att ska vi ha gemenskap med Jesus, så behöver du göra det han säger. Du får själv välja, men om jag inte gör det han säger, så har jag inte en stark gemenskap. För det är det här ordet betyder. Jag har del i någon vad han gör. Vill du känna en djup gemenskap, tjäna Herren. Tillsammans med dina syskon. När Jesus sa så här, jag har all makt i himlen och på jorden, gå därför ut. Vi kan inte bara säga att han är, och jag är alla dagar med er. Jag menar, det ordet måste kopplas till att gå ut. Alltså göra det han säger. Då har jag gemenskap med honom på ett djupare sätt. Så, och Paulus sa så här helt enkelt. Den Gud som jag i min ande tjänar. Jag vet inte hur man skulle behöva betona det här för att det skulle bli liksom hur ska jag säga det? För att det skulle bli liksom tydligt. För Gud tjänar jag genom min ande. Så den helige ande är given för att jag ska få både förmågan och kraft och också inspiration att tjäna. Alltså, om jag ska bara tjäna Gud utifrån min själskrafter, vet du, man blir väldigt slut. Jag vet hur det är att bli riktigt slut när man anstränger sig i sin själ. Men när jag får tjäna Gud genom den helige ande, då kommer det kraft. Det kommer allt det som jag behöver. Och jag ska kunna berätta många exempel på helt övernaturlig kraft som har kommit, som inte är mer mänskligt. Precis som Elia till exempel. Han sprang hårdare än Ahabs hästar. Jag undrar vad han skulle ha fått om han skulle ha sprungit 10 meter, 110 meters lopp. Hur kunde han det? Jo, den helige ande gav lite fart i benen på honom. Så att det finns alltså någonting, när vi gör Guds vilja så kommer det en kraft som gör att jag inte blir sliten på ett fel sätt. Så vi är kallade, som skriften säger, kallade till en gemenskap med Jesus Kristus. Han har bjudit in oss till en relation. Till Guds församling och Korinth skriver Paulus, det som helgats i Kristus Jesus, det kallade heliga tillsammans med alla dem som på varje plats där det eller vi bor, åkallar Herren Jesus Kristi namn, nåd vare med er och frid. Vår fader och Herren Jesus Kristus. Så här talar han alltså om en gemenskap som finns överallt. Där Jesus får vara Herre. Och så säger han så här att han ska också styrka er ända till slutet så att ni inte kan anklagas på vår Herres Jesus Kristi dag. Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus vår Herre. Så den här, det är det som vi är kallade till. Och den gemenskapen ska synas här. Ibland oss. Vilket på något sätt tyckte jag vi upplevde så starkt igår kväll. En sån här ljuvlighet. En sån här samhörighet. Och som jag ibland lite karikerat säger. Att man kan ha ett härligt möte där man känner nu är Guds härlighet här. Och vad man älskar sina syskon. Sen när mötet slut så går man ut på parkeringen och säger, vad är han för den? Att med samma när härligheten försvinner, så försvinner också det här som egentligen håller ihop oss. För det är Guds härlighet som gör det. Det var det som försvann i syndafallet. Men vi är kallade att få leva i Guds härlighet. Ingen kan döma den troende. Det är helt enkelt en andens lag. Om Jesus har rättfärdigt förklarat dig, vem är då den som vill anklaga dig? Så finns alltså ingen fördömelse för den som är i Kristus. Jesus, du livets andes lag har i Kristus gjort dig fri från syndens och dödens lag. Halleluja, vad underbar vers. Ingen kan anklaga oss när vi faktiskt är i Gud. Halleluja, den som anklagar oss kan vara den helige ande som kommer och säger att kanske vi ska fixa det här nu. Men det kommer inte utifrån, så det kommer så att säga i mitt hjärta. Så därför som en församling, vi har egentligen på ett sätt två vägar att gå när vi ska bygga en gemenskap. Det ena är att vi kan, vilket också är viktigt, men om vi bara satsar på en själens gemenskap, att det ska vara mysigt och det ska vara trevligt, och jag har inget emot det, men det kommer aldrig att hålla i den verkliga striden. Utan den gemenskap som det handlar om att jag har en gemenskap i anden. Och som det står att, men den som förenar sig med Herren, han blir en ande med honom. Wow. Tänk att jag kan få känna att jag är så starkt förenad med Jesus, så det spelar ingen roll vad som kommer emot. Vad underbart, intressant. En trygghet och styrka som övergår det mesta vi möter. Så var ivriga, säger Paulus, att bevara just andens enhet genom fridens band. Så det är det vi ska bevara. Om vi ska försöka alla få att vi alla tänker på samma sätt och har samma liksom lära i varje liten detalj, så kommer vi att få vänta väldigt länge. Det står att bevara den här andens enhet tills vi växer upp till enheten i tron. Och i det fallet så syftar alltså tron på en läromässig tro. Det tar lång tid att växa upp till en full förståelse vad skriften säger. Så, men det börjar att vi har en stark enhet i vårt hjärta, i anden tillsammans. Halleluja. Så i praktiken så är det helt enkelt så här som Paulus säger, att vi har tillträde någonstans. Jag har tillträde till en gemenskap. Och du har säkert lite samma upplevelse, att ibland känner man att jag liksom når inte riktigt fram med min bön. Alltså min känsla når inte riktigt fram. Och då behöver man ibland ge kanske lite mera tid att bara söka Gud. Och som Paulus här säger, att det är Gud som har gjort att vi får att vi förvandlas, helgas och så vidare, som det står här. Då vi alltså förklarats rättfärdiga av tro, så har vi frid med Gud. Och jag har tillträde till den nåd som jag står i. Alltså vi har, om ni minns den här dörren jag talar om, rättfärdighetens port. Jag har tillträde in till Guds gemenskap. Och den gemenskapen är jag totalt beroende av för mitt liv och min vandring. Och där kommer Gud att visa mig det som jag behöver för mitt liv, helt enkelt. Och för det som skriften säger, att det är min gemenskap med Jesus, det är det som förvandlar mig. Halleluja. Tänk vad det är underbart. Jag hade här, jag tror det var natten innan vi åkte hit, så vissa saker som har varit lite smått bekymmer. Så jag vaknade 3:15, efter att ha sovit några timmar. Så får jag vardagsrymmet, och så bara satt jag inför Gud. Och bara liksom ville vara med honom för att veta hur kommer de här sakerna att ordna sig. Och så säger han: Kenneth, var bara lugn. Jag har redan tagit hand om det här. Men tänk vad sådana ord från Herren kan få till stånd. Det bara liksom landar. Jag behöver inte fäktas och strida och slåss, utan okej. Tack Jesus. Halleluja. Så för mig är det otroligt viktigt att jag får det här, att jag får komma in och få höra, vad säger du Jesus i olika saker. Och jag kan lova dig, om det här blir din livsstil, så du besparas av många problem. Därför att han vet hur det ska lösas, de problem som vi möter. Så nu ska jag vänta med spänning hur det kommer att lösa sig. Sen när det har löst sig så ska jag berätta vad det var. Jesus han svarade, om någon älskar mig, håller han fast i mitt ord, och min far ska älska honom, och ännu mer, och vi ska komma till honom, och vi ska ta vår boning hos honom. Så det här, den här närheten, jag tycker man ser liksom en starkare närvaro av Gud som följer av att jag älskar vad han säger. Det gör att han kommer inte bara på besök, utan han bor här hos mig. Halleluja. Förbli mig, säger han, så kommer jag att förbli er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan ni inte det heller om ni inte förblir i mig. Och det här är, jag menar, vilken bild. Vilken otrolig bild. Vi har köpt vinbärsbuskor här för, inte vinbärs utan svartvinbärs och rödvinbärsbuskor för ett år sedan. Och nu i år så fick vi första gången körd. Men det är ju helt självklart. Om jag klipper av en gren, inte blir det någon vinbär på den. Och så här försöker han förklara att om ni blir i mig så kommer det frukt. Om ni blir i mig så bär ni helt enkelt det körde. Det är ingen ansträngning, det bara blir så. Halleluja. Och då säger han om sig, liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan om den förblir. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, som vi redan citerade tidigare. Där hörnstenen är Jesus, och så står det, genom honom, det är alltid honom, så fogas hela kroppen samman. Och när man tittar på det här lite närmare, för mig är det viktigt att liksom se en helhet. Så att den här enheten gör att det var Gud lovade Abraham. Det blir min del. Wow. Han lovade Abraham någonting. Och det står så här. Här är det då inte mera jude eller grek. Slav eller fri. Inte man och kvinna. Allting, alla är ni ett i Jesus Kristus. Om ni tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar och arvingar enligt löfte. Så det var Gud lovade Abraham, så säg tack Jesus. Det är mitt. Han har gett det till mig som en verklighet. Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är alltså född av Gud, och den som älskar fadern älskar också hans barn. Varför jag tog med det här är det att det är naturligt att som pånyttfödd Guds barn att jag älskar dem som är födda av Gud. Det är någonting väldigt, väldigt naturligt. Och som man kanske starkast möter när man far till ett främmande land, du kan inte språket, men du bara känner, wow, vilka underbara syskon. Den gemenskap jag har fått i Gud. Och allt det här som jag vill dela egentligen därför att det här är enda sättet på att Jesus ska bli synlig i Mariehamn. Att det här livet fungerar. Och att vi kan vara bärare av den här härligheten från Gud. Kristus själv är församlingens grundsten och huvud. Församlingen är alltså långt mer än en sammanslutning av människor som har samma tro, samma mål för sitt arbete. Alltså vi är långt mer än det. Vi är inte bara en förening. Vi är hans kropp. Vi är hans lemmar. Där han vill mäktigt verka i var och ens liv. Halleluja. Jag ska faktiskt sluta här. För att det här, och så ska vi be lite tillsammans. När Paulus avslutade sitt besök så sa han ofta de här orden. Han talade om att vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap ska vara med oss alla. Halleluja. Tack Jesus. Halleluja. Det som sker här på Åland nu med den här försoningen som är på gång, så det lägger faktiskt en mäktig grund för ett skeende som vi ska ta vara på och som vi ska fråga Gud hur vi ska gå vidare. Halleluja. Ska vi be lite tillsammans? Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja. Kena rabarabaraba shandara na korona kore. Shapa rabarabara da shandara na korona kare. Shandara na barana barana kare. Det kommer bara för mig i mitt sinne när vi ber här att hur viktigt det är att vi kan säga förlåt. I vilken relation som helst, och man kanske märker det mest på hemmaplan. Om jag inte säger förlåt när någonting har liksom blivit lite galet, så har vi inte gemenskap. Och man blir nästan främliga för varandra. Men om jag säger förlåt, så plötsligt, så blir det en kram, det blir en närhet. Så att i en församling är det jätteviktigt att våga säga förlåt. Om jag har gjort något som är fel. En stolt människa, han ser alltid att det var den andra som måste säga förlåt. Petrus sa också till Jesus vid ett tillfälle: Herre, hur många gånger ska jag förlåta min bror? Hur många gånger ska jag nu orka? Och så säger Jesus, eller Petrus sa, räcker det med 20 gånger? Och det är ganska mycket där än. Men Jesus säger, inte 20 gånger, utan 70 gånger 20 gånger. Och en annan så här som vi ofta liksom, som jag har hört ofta som församlingspastor. Nu ger jag förlåt bara de kommer. Men står det så? Nej. Om du vet att någon har syndat mot dig, så ska du förlåta. Så Herre, vi bara prisar dig för att du ger oss nycklar till en sann gemenskap som bygger på sanningens grund. Halleluja. Och som det står Herre, när du uppstod från de döda. Halleluja. Jag måste riktigt läsa det där. I Johannes 20 så säger Jesus någonting som egentligen är ganska starkt och ganska viktigt. Johannes 20 säger han så här från vers 20, efter att han hade alltså uppstått, så säger han så här när han mötte sina lärjungar. Och när han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg att det var Herren. Och åter sa Jesus till dem, frid vare med er. Så som Fadern har sänt mig, så sänder jag er. Och när han hade sagt detta andades han på dem och sa, ta emot den helige ande. Och så säger han någonting viktigt. Han säger så här: om ni förlåter någon i hans synder, så är det honom förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder, så är de bundna i den. Så vi kan släppa lös varann genom att vi inte håller emot någon. Och det är faktiskt något man kan känna ibland, att här är det inte öppet. Här håller man någonting emot. Så Fader, vi tackar dig att du vill lära oss att sätta människor fri i vår förlåtelse. I vårt sätt att leva med varann. Och Herre, där det verkligen behövs, så får vi också binda. synden. Så att det inte sprider sig och skapar förstörelse i en gemenskap. Men Fader, jag tackar dig för att du ger oss insikt. Att vi kan förlösa människor. Halleluja. Jag ska bara berätta ett exempel som jag berättade säkert förr här. Men det är ett av de tydligaste vittnesbörd jag har just om det här att släppa varandra fri. Den första systern i Jakobstad som blev frälst under min tid, så hon blev härligt frälst. Och hon om kom till mig och sa, kan inte vi be för min mamma, för jag har så jättesvår relation med min mamma som inte var frälst. Och vi bad och så hände ingenting. Vi bad igen och ingenting hände. Men en torsdag kväll när vi hade bibelstudium med bön, så plötsligt går det upp ett ljus för henne. Hon säger, nu vill jag förlåta min mamma. Så hon riktigt från hjärtat liksom gav förlåtelse till sin mamma. 2 veckor efter det var mamma frälst. Hon hade hållit henne liksom bunden. Jag vet inte ens vad det var. Men jag menar, tänk vad vi kan sätta lös folk på att vi släpper. Halleluja. Så Fader, tack att du lär oss här i våra relationer. Ge varandra frihet. Halleluja. Jag tror att jag var senast jag var här så fick jag det här ordet som ett tilltal. Döm inte för en tid är. Fäll inga domar i förtid. För det är så lätt att fälla en dom när man liksom, men Gud är god. Han ger alltid tid att göra bättre. Han ger tid för oss att liksom komma till insikt om att det kanske inte var okej. Om jag tänker på hela den situation som har varit här. Det är klart man ska ha försökt vilja ordna upp det långt i förväg. Men det har inte gått. Men sen kom Gud in i bilden. Och wow! Tänk vad han kunde åstadkomma. Så fäll inga domar i förtid. För han är domaren. Gud, han är den enda som har rätt att döma, som vi läste. Så Herre, vi vill bara säga här att hjälp oss att överlämna domen till dig. Herre, med alla svagheter vi möter i varann, med alla brister, Herre. Också människor i samhället som vi kanske misstycker om. Herre, vi vill hjälpa dem och sätta dem fri. Vi vill inte anklaga dem. Men i Jesu Kristi namn. Halleluja. Halleluja. Jag prisar dig Jesus. Halleluja. Det är det här som skapar frihet. Ska vi bara vara en stund? Om det är någon person som kommer i ditt medvetande, så tror jag att det är den helige ande som säger, ska du förlåta den? Har du släktingar som är besvärliga? Nästan alla människor har någon i släkten som är svår. Jesus, vi bara sätta dem fri. Herre, vi håller inte emot dem, deras synd och brist. Vi förlåter dem, Herre. Och vi begär, Jesus, fräls dem. Låt oss stå tillsammans här och prisa dig. Halleluja. Kära namn, namn, namn. Ja. Nå, det är en process att det börjar med ditt viljebeslut. Ja. Ja, precis.
Så jag jobbar med det varje dag, men jag får också stå upp.
Precis. Ja. Men sättet att hon ska bli löst är faktiskt att hon, att du kan förlåta henne, och du gör väldigt väl i att du förlåter henne. Sen är det ju en process i mitt eget hjärta. Men om du, Jesus är vårt föredöme, inte sant? Han blir orättfärdigt torterad, spikad på ett kors. Vad säger han? Herre, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Det behövs Jesus. Vi har inte den kraften i oss själva. Jag vet av egen erfarenhet att jag har inte den kraften, men jag kan hämta det hos Jesus. Får vi be för dig? Ja. Vill du komma fram eller vill du sitta där?